Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då sitter vi alltså på huvudkontoret till det evangelisk-lutherske kyrkesamfund som är Norges äldsta frikyrkliga protestantiska trossamfund. Utanför oss hör vi barn som leker och det är för att det är en skola. I första etage här på Bjerkely i närheten av Tønsberg. Bertil Andersson, tack för att jag fick komma på besök.
Ja, tack för det. Det har varit väldigt hyggligt att få möta det här.
Ja, vi har snackat samman någon stund före upptag. Du är alltså i slutet av din första femårsperiod som, vi kan ju säga, biskop, men heter tillsynsman i kyrkesamfundet. Går snart lös på en ny femårsperiod. Och för det så har du och familjen varit missionärer i Mongolia, utsända missionssambandet och att ha varit i samarbete med DELK mellan 2002 och 2016. Så är du egentligen från Sverige?
Det är riktigt, men du egentlig, snakker, og jeg fortsatt.
Ja, ja, ikke bare egentlig, du er fra Sverige, sånn er det. Men du har hatt tjenestegjort i Norge i mange år egentlig, og møtte konen din fra Sandnes mens dere gikk på Fjellhaug.
Det er riktig, sånn?
Ja. Misjonssambandet sin høyskole i Oslo. DELK er grunnlagt i 1872, så det var jubileum for to år siden.
Ja, 150 år.
Og i den forbindelse kom det ut en bok som heter «Åpne en dør», skrevet av Jostein Bendiksen, en som selv ikke har noen sånn erke-delk-bakgrunn, men som prøver å beskrive de lange linjene i historien i et slags utenfra blikk. Det er en, altså, noe av det som har blitt diskutert mye i dagen i lang tid er jo avkristning og sekularisering, og mange har spurt når begynte det. Her er jo et utgangspunkt ganske interessant å se på med dagens blikk, for det som skjedde her var jo tilbake i 1860-årene, i det som heter Jarlsberg-grevskap. Nå er jo Jarlsberg mest en ost, ja. Men det var jo et område, det område som vi er i nå. Og man reagerte på at undervisningspensumet i skolen begynte å få inn en del eventyrfortellinger.
Ja, stemmer.
Sånn at bibelfortellingene ikke var alene. Og det ville ikke disse foreldrene finne seg i. Så var det 58 mennesker som 16. mars 1872 etablerte det som senere ble DELK. Og du er jo kommet inn i historien mye senere. Hvordan leser du det engasjementet som de la for dagen den gangen?
Nej, jeg synes også det er på en måte interessant med tanke på nettopp at en ser at det er 150 år siden. Og om vi tenker på situasjonen i skole og samfunn i dag, så vi kan vi på den ene siden tenke at det var merkelig at jeg måtte ta de skrittene den gang. Men så har jeg trengt og prøvd å sette meg inn i situasjonen for hvordan det var for dem. Og det er klart, da ser en jo at det var noe banebrytende nytt som skjedde, når en ikke lenger bare skulle bruke bibeltekst eller forklaringer til Bibelen, ja, i skolehverdagen.
For i dag ville det fremstå som luksus å gjøre det til et konfliktsak at det ikke bare skulle være kristelige tekster.
Ja, altså da ville jo sannsynligvis de som tok oppbruddet den gang, de måtte da i dag ta oppbrudd fra våre egne skoler.
Ja, riktig, i dag. Nettopp. Men for det er jo en, det går jo som en spenning gjennom hele både DELK sin historie og flere bevegelser sin historie, det for så vidt om man forstår seg selv som en del av kulturen i det samfunnet man befinner seg i, eller om man vill söka avstånd, att det finns trygghet i isolation. Mm. Och det går, det är väl därför boken heter Öppna en dörr, för den dörren har varit lukket.
Den har varit lukket. Han upplevde sig själv och andra utanför upplevde sig att den dörren var lukket.
Ja.
Och så är det processen då.
Nettopp. För det är en sån fascinerande utvecklingsträck i flera linjer, eller flera lag där. Att först, det beskrivs i boken som att först var bevegelsen egentligen ganska samhällsdeltagande och engagerad, och så är det en period där man egentligen stänger dörren och är rädd för utvecklingen och för att bli präget av världen då.
Mm.
Men så öppnas det lite upp igen. Och egentligen ganska mycket då, efter vart i 80-90-åren.
Mm.
Till man idag vill säga att man har ett positivt syn på samhället och har elever på skolan som inte har bakgrund i kyrkosamfunnet. Igen så lurer jag på hvordan, fordi at dette å føle seg som en minoritet, er jo noe som mange kristne kan kjenne igjen også i dag.
Mm.
I 1860-årene så var det det med skolene, men også 100 år senere er det jo klare uttrykk for at man ønsket avstand både til samfunnet og til andre kristne. Hvordan fortolker du det der med nåtidens blikk?
Ja, alltså för mig så hade ju, sedan jag kommer utifrån, jag är från Sverige och in i norsk kristenhet för så vidt, men också då till Delk, så hade det på något sätt varit ett stort avstånd till att förstå detta och få grepp om det. Men jag tänker att var sin tid, också där på 60-talet, alltså nästan 100 år efter på, så var det ting utifrån som jag fortsatt var, vad ska man säga, rädd för, som skulle ta grepp om den kristna, det kristna fällskapet var en del av, och då fortsatt tänkte att det bästa var att skärma sig. På en måte. Det så er det jo spennende det som du beskriver, at i starten var veldig ekspanderende og et ønske om å nå nye, som flere skulle bli med i denne bevegelsen.
Mm.
Og det er klart at 100 år senere så begynner, har det da vært en tid der fokus har vært å bevare de som er innenfor,
ja,
mer enn at du skal nå flere som skal bli del av dette da.
Mm.
Men da begynner det på 60-70-tallet nettopp i den, och se liksom på det som då finns där utanför, kanske speciellt i den kristna sammanhangen mer än samfundet som sådant.
Ja. Ja, för det är ganska starkt att läsa nu, alltså helt nu är det länge sedan, men 1947 läser vi från boken styrevedtak om att sant föräldrar uppfordras till att inte fira barnens födelsedagar. Hvis någon utanförstående skulle bli bett i bröllop till någon i kyrkosamfundet, så måste man rådföra sig med äldstebröderna först.
Ja.
Och de som hade meldt sig ut skulle inte inviteras i bröllop. Det är ganska sånt.
Ja.
Och man skulle kanske helst inte fira 17 maj heller. Allt detta i frykt för att bli värdslig.
Ja, ja.
Det är ganska sån dramatiska konsekvenser man tog av sin avvisning.
Ja, det var det, och det är klart att en kunde gifta sig utanför rättvärt, hvis man säger det sånt, med folk utanför,
ja,
där som de på något sätt blev en del av samfundet där, eller med kyrkosamfundet, vid att lära sig för exempel katekismen,
ja, och så vidare. Det kan vi gå ut väldigt lite med, för det står verkligen så dock. Visst, man ska gifta sig med en dalka, och detta är ju då före het dalk.
Ja,
men 1948,
ja,
så var ett krav till den det gällde att det vet man måste lära sig katekismen, det var lite utnatt.
Ja,
det är en grej som
liksom visligt ta del av kulturen och kunskapen.
Ja. Ta det på allvar.
Ja. Ja.
Nej, för detta sant, Delk är ju, har ju något av den högianska bedehusarven med sig, samtidigt som den har ett tydligare kyrklig identitet än bedehusorganisationen har, men man är ju i den samma spänningen överför, kanske särskilt folkekyrkan då, om man ska räkna sig som innanför eller utanför eller något emellan.
Ja. Ja, absolut. Det är klart att efterhvert, efter att det tagit brudet på 1870-talet då och framöver, så har jag ju också för min del hört många historier av att detta var vanskelig i små bygder, sant? Mm. Når noen gikk til den vanlige norske kirke, og så var det en gruppering da som gikk for seg selv til sin kirke, og dette spilte jo over på barna, sant? Som ikke alltid da kunne leke sammen med andre barn av andre familier, sant? For de tilhørte ikke den samme grupperingen. Mm. Så många har ju fortæller om väldigt gode minner och mycket flott i förbindelse med detta, och samtidigt så hör jag också om sår i detta och tillhöra någon en gruppering som inte liksom blev inkludert eller ikke ønsket å inkludere.
Nei, precis, kanskje begge deler. Vi har liggende på bordet foran oss her den nyeste historieboken, men så har vi også liggende den forrige som da kom til 100-årsjubileet av Otto Jerpe, som heter Fedrearv og barnefostring. Og det ganske lett å forstå at det henger sammen med at Delk jo har vært en skolebevegelse fra begynnelsen, som vi allerede har snakket om. Nå det vel, jeg tror det 14 menigheter og 5 skoler.
Det riktig, dag. Ja.
Det har vært flere skoler, men saken at mens i dag det vel cirka 3000 medlemmer.
Ja, 3200 omtrent.
Og det har kanskje vært 3500 for 50 år siden, men egentlig medlemstallet nesten forbløffende stabilt.
Forholdsvis stabilt, ja.
Og antall skoler vesentlig lavere enn før, men antall elever doblet sammenlignet med 50 år tilbake. Så nå har det tydeligvis gått bra med disse skolene.
Ja, og at det har blitt færre skoler, det kan jeg jo si har jo litt med liksom, den generelle geografien og infrastrukturen, sant? At vi reiser lettere i dag, tidligere var det jo bygde skoler og så videre. Så det synes jeg på mange måter er veldig naturlig, og det også i forhold til menigheter, at de har blitt slått sammen, vi beveger oss lettere. Men ja, vi har jo en helt annen, fra gått ifra en menighetsskole til å ha en majoritet av kristne fra andre kirkesamfunn til å ha elever som også ikke nødvendigvis har en bekjennende kristen bakgrunn så er vi på mange måter mye mer skal vi si, relevante i samfunnet i dag da, for folk flest vi var tidligere
Noe av det som også har preget den nyere historien er jo at det har vært to runder med skal vi si oppgjør eller opprydning sant? Det ene var i midt på 90-tallet da hadde det litt om at puggeregimet i skolene var forbi og at selve kristendomsfaget som jo var veldig viktig åpenbart i skolene var blitt endret men også at man hadde hatt en runde med selverkjennelse og for så vidt beklagelse og for tidligere elever så var det en ny runde med det i rundt 2018 da ble det sendt ut brev til 2300 alle som hadde gått på skolene før. Dette er jo, mesteparten, dette har jo skjedd før din tid. Hvordan vil du vurdere det at det har kommet såpass uforbeholdende beklagelser fra kirkesamfunnet på vegne av folk som ikke er her i dag og kan forklare hvordan de tenkte?
Nej, för att förstå det så hade det varit viktigt med att på en måte känna lite mer av den historiska kontexten och se att alltså den, vad ska man säga, den tapsupplevelsen av att det som vi egentligen verkligen önskar förmedla, en levande kristen tro och evangelia om Jesus på grund av bland annat puggerregime och så vidare blev en tapsupplevelse. Mm. Alltså att nettopp det som vi verkligen önskade förmedla som noe veldig godt nettopp det blir det som du feiler på når du ikke greier kunnskap og formidling på den samme måten som det forventes og det er jo dobbelt svårt en sak er jo ikke makt et fag en annen sak er når det har med din det liksom knyttet til din tro at der er du en taper og de sårene är det på en måte och grundlaget för dem är det ju som en har önskat att ta ett uppgör med och beklager och att denne måten att hantera det på inte var god. Och som sagt, jag känner den ju inte själv mer än av omtale och att jag snackar med många människor. Men min upplevelse var när jag kom in att det var väldigt fint och positivt att uppleva att en önskat att ta ett uppgör med det och beklaga detta.
Ja. Jeg vil jo si for min del at det tjener kirkesamfunnet til ære, både at man har, når historien er skrevet her, så er det ikke en sånn husforfatter, altså en som er erkedelker som har skrevet, og dermed også at boken absolutt gir god plass til å presentere disse historiene, og også det at kirkesamfunnet faktisk har spillet med åpne kort her var vi, dette og dette ved vår arv beklager vi, og så må samtalen fortsette derfra heller enn at man skyver under teppet eller prøver å legge lokk på.
Ja, så det tenker jeg i hvert fall er viktig, og sen så skal vi også være helt klare på at folk sitter med sår i dag også, som ikke nødvendigvis har blitt lekt på grunn av denne prosessen, og det er ikke sikkert vi er de rette til å kunne gi den hjelp som trengs, men jeg tenker som kirkesamfunn så er det i hvert fall en utgangspunkt at den har sett at noe var feil og beklaget det Och så må vi dessvärre av och till bara ta till ett rättning att för någon så har inte det varit möjligt att rätta upp i. För någon.
Ja då. Nu är vi akkurat bygget mars i februari, så var det 30 år sedan OL på Lillehammer, som är en sån här nationalromantisk, i alla fall för norrmän, en sån höjdpunkt. Och ett av trekkene i den kulturen som vi snakkar om, som blev beskrivet, var ju att det var inte gitt att man på Delksine skola den gången skulle se på Lillehammer OL. Men det var en del av den öppningsprocessen som då var i gang, att för det blir påpekt i boken som är lite sån uppsiktsväckande track att faktum var att Delk lade rätt för att eleverna på skolan skulle faktiskt se på något så värdsligt som OL.
Ja.
Och då är det som är intressant med den processen som föregick det var att, och det beskriver han också, att det var folkene i Delk själv som så sig fant nyckel till dörren och öppnade den upp, alltså att det var ett inre önske om att ha en mindre lucket tillnärmning till samhället runt. Hur vill du beskriva drivarna? Vad var det som gjorde att man önskade att ändra den hållningen?
Ja, jag har ju akkurat till historien, så vet jag inte så mycket mer än det som på något sätt historien berättar i böckerna, men jag har ju för så vidt varit i flera samtaler med många som talar om sin situation både i familj, i skola och menighet, och de såg ju runt sig att en större öppenhet på olika måter, och för exempel det som att de i någon städer i vart fall gick på gudstjänsten på julaften i den norska kyrkan, för Delk hade själv inte gudstjänsten på julaften för exempel, och att den upplevde det som en något positivt och gott, sant? Det var liksom ett steg i rätt riktning, att kunna vara samman med andra på en slik måte att när då Delk begynte med julaftensamling eller gudstjänsten så var han inte helt säker på en om han egentligen önskat det eller inte. Men så på slike och andra, och inte minst i kontakt med missionsorganisationerna, så kom det liksom influenser som mötte en ungdomsgeneration, så att en önskat något som andra hade. Men samtidigt så kan jag säga att en var glad i Delk som kyrkesamfund på en slik måte. En önskade inte bara gå ut och finna ett annat sted. Men en önskade på en måte att få vara med och öppna dörren så att kyrkesamfundet som sådant fick ta del av något av det gode som låg där utanför. Och såklart, som boken också reflekterar ganska grundigt om, är ju nettopp det, när dörren då öppnas så må du vara förberedd på att ta både det som kommer in och det som går ut, och liksom detta, både det goda och det som du upplever utfordrande.
Ja, för när vi har snackat samman idag, så är det ju, och det gäller ju i alla sammanhang, för så vet det alltså, att man har en historia och den har så någon distinkta punkter som kan vara mer eller mindre unika för en gitt sammanhang, så kommer vi in i historien i vår egen tid. Och då lurar jag lite på, när du då har med dig, sant? Och du kommer in i Delk i vuxen ålder själv, när du har med dig en historia om en ganska tydlig lukkethet, och om man kommer in här som ett ungt människa idag, begynner man på minussidan, alltså begynner man med att nästan så måtte be om unnskyldning för fortiden för man egentligen kan snacka om evangeliet, om det man faktiskt önskar att framme?
Om jag uppfattar det riktigt, så tror jag inte det är slik, i vart fall inte hvis du är yngre än 25 år idag. Så tror jag du i liten grad kopplar det till historiken. Jag tror nog fortsatt sån att i vart fall 30 plus 40-45, de vill i någon grad vita om historiken på en slik måte att en kanske känner på att en kanske måste si noe om det. Men likevel så vill det där nog vara mer liksom det fällskapsbyggande som är värdi att snacka om. Men 50 plus och uppover så vill det nog vara slik att en har minner eller en har ting som ligger där, så att när du förmedlar att du är Delker, att du kanske också känner på att du vill si något om det som har varit.
Vad vill du si är alltså detta i floren av norska organisationer och kyrkesamfund, vad är det som är Delk sina främsta styrkor idag?
Ja, så för min del som jag vill ta utgångspunkt lite i vad det har varit för mig då. Och det är ju att jag växte upp med en klassisk svensk kyrklighet. Mm. Mötte lavkyrkligheten via missionssambandet i Norge. Mm. Som jag, när jag då skulle leva och bo i Norge efter att ha varit missionär, så blev missionssambandet kanske något för, alltså i förhållande till kyrkesyn och ordning och sånt, lite för lite struktur för min del. Och fant på en måte svaret på det i Delk, ja. Där vi har en lavkyrkelig lekmansbevegelsestradition samtidigt knyttet till kyrkelig struktur och ett tydligare kyrkesyn. Men denne kombinationen mellan klassiska gudstjänster och söndagsmöter, sån cirka 50-50, allt detta vilken menighet vi är i. Mm. Du har både präst och äldste.
Ja.
Och du har förkynnelse då, vid utdannade och ordinerade. Och du har också lekmannaförkynnelse. Alltså denna kombinationen har för mig varit flott och viktig.
Mm.
Mm. För någon så vill det vara viktigt att Delk på generellt grundlag står för en klassisk kristendoms, evangelisk luthersk kristendomsförmedling. Men det också i vår tid vill det vara väldigt viktigt och något som vi önskar att lyfta fram, att det är goda kristna fällskap.
Och
fällskapsbyggande sammanhang.
Ja, ja. Går det an, og her er det, vi har snakket om at det er 14 menigheter, en del av det er jo rundt, altså Tønsberg-området, litt oppover, litt nedover i geografien, så er det en i Nord, Nord-Norge er jo en ambisjøs å dekke for en menighet, men man gjør et forsøk, og så er det jo noen, det er en i Bergen og en på Sotra, Dalarna i Rogaland, og noen til, så det er en viss spredning i geografien, og det er også en viss spredning i stil och form, om man kan säga det sånt. Men går det annars tid nog helt sånt generellt, om hvis man går på en Delk gudstjänst eller Delkmöte, liknar det mest på en högmässig norsk kyrka, liknar det mest på frikyrkegudstjänst eller på ett bedehusmöte i missionssalen i Oslo eller liknande storsalen i Oslo eller?
Ja, hvis vi generaliserar lite, så hvis du går på en gudstjänst i Delk, uansett vilken menighet, så vill den vara tillnärmet lik, siden vi har en felles liturgisk ordning. Det du vill märka kanske av skillnader i gudstjänstformen då är mer vad det gäller musikaliska uttryck där vi har ett spänn från en mer klassisk psalmetradition till menigheter som också har mer inslag av en av både bedehus traditionen men också av lite mer modern tilpasset ungdomsmusik.
Ja. Her kan det være artig å nevne at det som nå er blitt en ganske stor festival, nemlig et fokus som finner sted i Tønsberg, er det på høsten nå?
Ja, det er vel i oktober november, ja.
Det var jo egentlig noe som begynte i Delk.
Ja, det er riktig.
Selv om det er en del år tilbake igjen, at det likevel det var der det begynte. Et trekk som også er interessant, synes jeg reflekterer over, er jo at, og det referansen fra boken er at for inntil 20 år siden så hadde alle prester i Delk nesten da bakgrunn fra Delk, mens nå er det kun to, visst, som har. Altså det er nesten helt motsatt, nesten alle som er prester i Delk nå har bakgrunn fra et annet kirkesamfunn, en annen kirkelig sammenheng.
Ja,
og helt nylig har jo nå både Mikael Brun og Benjamin Bjørnsen Anders, som har vært i ulike grader av konfliktsituasjoner i den norske kirke som prester der, meldt overgang til Delk. Hva forteller det om utviklingen for så vidt begge steder?
Ja, det forteller vel at på en side så er vi attraktive for de som ønsker et klassisk evangelisk-luthersk preg med forkynnelse og sakramentsforvaltning på den ene siden. Og det er jo det som både Mikael og Benjamin representerer. Og samtidigt så ser vi jo også at når vi nå bygger på noen steder har hatt disse menighetsplantene som refererer til i Nord, Storslett og i Sandnes, Jæren menighet Sandnes, så er det jo i stor grad knyttet til at den ønsker en sånn en klassisk tilhørighet, at det finner sin plass. Og samtidig så ser vi jo også at i våre menigheter her på Østlandet så det i möte alltså man ska säga lokalsamfundet i möte med du nämnde Get Focused och så vidare, så är vi ju i relation i ett möte också med andra kyrkesamfund, lutherska och, ja. Och i någon grad också icke-lutherska. Mm. Så att för ungdomar idag så möter de ju ett mycket mer bredare kyrkeverklighet.
Ja. Ja.
Och då är det ju där vi med inputen från väldigt många olika lika väl klarar att bygga det som är vår identitet. Knyttet både till en tydlig forkynnelse, samtidigt som en i någon grad och nöje vurderer hur den ska förhålla sig till mer moderna uttryck.
Nettopp. Nu är ju DELC medlemmar både i alltså Norges kristna råd för mission, nej, Norsk råd för mission och evangelisering, Norma och i Norges kristna råd.
Ja.
Och sånt sett en ökumenisk deltagare. Hva vil du, hvis du skal peke på en eller to ting som kirkesamfunnsleder, hva vil du si særlig aktuelle utfordringer pedagogisk og teologisk i den tiden du nå har å lede?
Ja, så hvis vi tar i normefellesskapet og dette med misjon, så synes jeg det er jo ingen utfordring i den forstand, men det heller det gledeemnet av at vi også i DELC gjennom de 40 årene som nå har gått siden begynnelsen av 80-tallet har blitt tett på missionsutvecklingen och att vi själv i de sista 5 åren har haft en dubbelt alltså dubblat våra intäkter till mission och utsändning av missionärer, så syns det väldigt gott och positivt och en positivt arbete med detta med menighetsplanting. På den andra sidan så möter vi ju i ett fällskap som Norges kristna råd, så möter vi ju också hela bredden av kyrkeverkligheten. Där vi också möter alltså teologiska utfordringar för vår del som står mer på en klassisk värdering av för exempel samliv, sexualitet, könsidentitet och så vidare. Och det upplevs ju också som en samtal som till tider är utfordrande,
ja, det
vill jag tro. I dessa sammanhangen.
Ja, ja. Följer du med? Alltså nu vet ju det att det pågår en process i frikyrkan nu detta halvår egentligen framåt sedan möte i juni. Och nu är ju frikyrkan sin historia, DELC sin historia, även om namnet lignar ju. Och det var väl så att när DELC skulle skifta namn så fick de inte egentligen det de ville ha för det att det lignade för mycket.
Ja, det blev väldigt för likt.
Ja, men namnelikheten och historien är ju ganska olik. Hvordan reflekterer du rundt DELC sin situasjon sammenlignet med frikirken sin, der vi jo ser at det er en minoritet som kanskje er større enn mange trodde?
Ja, nå er det jo, altså jeg kjenner jo ikke hele bredden, selv om jeg etter hvert begynner å få en ganske god oversikt, så oppfatter jeg nok at den store majoriteten i DELC er forholds homogen på i disse spørsmålene.
Ja.
Det betyr ikke at spørsmålet lever, og det bør det gjøre i alle kirkesamfunn på den måten at selv om vi ønsker å stå på et klassisk syn, hvordan makter vi, klarer vi å være i kommunikasjon, dialog og samtale, både samfunnsmessig på våre skoler, og selvfølgelig med de som gir uttrykk for at enten de på ene siden streber med sin kjønnsidentitet, eller på andre siden er åpne om at de nå tenker annerledes.
Ja.
Altså, hvordan klarer vi å møte det? Det er for meg et hovedspørsmål. Basert på den forståelse vi har, hvordan kommuniserer vi? Slik at vi ikke støter mennesker bort på grunn av vår kommunikasjonsmåte, men klarer å invitere til en dialog og samtale selv med den grunnforståelse vi har om at ekteskapet er for en mann og en kvinne,
precis,
i et livslangt forpliktende ekteskap.
Nettopp. Er du engstelig for, for det kan jo være en sånn typisk ting som mange sier, at man vil heller snakke om det man er for enn det man er mot. Er du engstelig for at både du og andre kirkeledere i denne tiden blir mest forbundet med, sånn som dette, ja, det er en kamp, eller en kampsak, en samvittighetssak, og opprettholde et klassisk konservativt standpunkt, og så kan virkningen av det være at man egentlig ikke får snakket om evangeliet, fordi man kun räcker att snacka om enkelte etiska spörsmål.
Ja, jag tror att vi kan uppfatta slik, hvis vi tänker externt.
Mm.
Internt så kan jag inte så tror jag inte det är slik. Jag kan inte känna att det är slik. Nej. För att våra präster och andra förkynnare, de förkynner en bredde av Bibelens budskap som så långt ifrån är knyttet upp till dessa tematikerna. Och jag kan ju ofta kanske heller känna att det vi i för liten grad törr att snacka tydligt, ge tydlig vägledning för ungdomar är en sak, men också i den mellomgenerationen, föräldregenerationen, och ge tydlig vägledning, att vi kanske är för rädd för det.
Ja.
Så jag tror att det snackas lite om. Men externt så är det en utfordring där som vi inte är medialt tillstede på något i evangelisk förstand, men bara hvis jag är på banen när vi är något emot något.
Ja,
så känner jag väldigt gott att det uppfattas, kan uppfattas lik. Att den är inne på ett enkelt spår liksom mot något.
Så då gäller det att mäla sig på i den mediala samtalen.
Så egentligen så måste man mäla sig på i den mediala samtalen på det som verkligen främmer Kristus och livet i ham.
Nettopp.
Ja.
Vi får se att det var det vi rakk i denna omgång. Tack ska du ha, Bertil Andersen.
Ja, hjärtligt tack för den här samtalen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.